välkomna till Mord mot mord, din podcast om true crime av mig Anna Sandell och av dig Karin André.
Oh, gud, du försöker bara jobba in dig själv på reklamradio, det har jag lång väg. Din, tänkte steg, okej, Anna Sandells väg till Nyhetsmorgon kommer gå via ett sånt härligt morgonradiogäng.
Ja, okej, om jag måste.
Det kommer tyvärr göra det, och det är det du har börjat jobba på nu.
Ja.
Du kommer vara som, jag tror att det finns en person som heter praktikant
Malin. Nej, jag vill inte vara henne.
Men du kommer inte vara praktikant utan du kommer vara proffs Anna.
Bra.
Svagt namn.
Nej,
eventuellt.
Inte alls.
Inte. Du tar det, jag tar det. Så bra.
Allt som heter proffs. I'm down for it.
Hur mår du?
Jo, det gör mig bra.
Du har matat mig med bullar.
Jag har matat dig med.
Det lät typ äckligt, som att du hade matat mig med bullar.
Precis. Jag hade med bullar till vårt poddande.
För i mitt huvud, så fort jag sa det, så lät, du vet, som den, som att Alicia Silverstone matade sina, alltså Alicia Silverstone.
Ja, alltså hon från Clueless.
Hon heter så, va? Ja. Mm. Att hon matade sig, hon hade, vet, det var en sån grej för ett par år sedan att man skulle liksom mata sina barn som fåglar. Ja. Att man tuggar maten åt dem och sen ger dem maten via sin mun.
Gjort.
Vi vill ändå vara tydliga med att det inte har hänt här.
Det har inte hänt. Nej, men vi, den här veckan, som är förra veckan för er, så är det kanelbullens dag.
Ja.
Så att idag så fick vi äta bullar med gott samvete, som är,
som man alltid kan göra.
Det kan man alltid göra, men de är bakade på salt och kvarns dinkelmjöl.
Dinkel.
Med varje tugga gör man gott också för världen.
Och Anna går också att anställa även för såna här voice-over-reklam-gigs.
Absolut, gärna.
Du branchar verkligen ut via den här podden.
Alltså, verkligen.
Jag kommer sitta kvar, du vet, jag kommer vara som i Kardashians. Kourtney är
den enda som sköter deras affär.
Men hon är, ja, exakt. Hon är den enda som inte har 10 000 olika åtaganden. Mm. Så kommer det vara.
Nej, så kommer det inte vara här.
Du kommer vara runt och göra olika reklamgig, klippa bandet i olika mjölfabriker.
Hoppas det.
Du är en sån person som redan har inhandlat din stora, stora sax.
Alltså, absolut. Haft den länge.
Man kan kalla ut dig till en invigning med väldigt kort notice.
Gud, vad du tog det här skämtet alldeles för långt.
Eller tog jag det lagom långt, för nu, jag hör ju de börjar ringa. Var det du som var den stora saxen i den fina rösten?
Jajamän.
Och det var det. Så bra. Så goda bullar.
Ja, de var goda.
Det var faktiskt bra. Jag blev väldigt glad. Visste inte om att det var kanelbullens dag.
Nej.
Så jag blev ännu gladare. Men
det är ju fantastiskt.
Eller man behöver ju inte en dag för att äta bullar. Man kan äta bullar hela tiden.
På kanelbullens dag, man får alltid äta hur många kanelbullar man vill. Men alltså, det är ingen som kommer tycka att det är konstigt om man äter 10 bullar på kanelbullens dag.
Just det. Eller ett par dagar innan.
Nej.
Bra. Ja, det här är då, som ni hör, en podcast där vi pratar om true crime.
Ja.
Så är det med det. Du sa innan att du har börjat lyssna på Case Files senaste.
Ja, men det är inte det senaste, utan det senaste är, det här var något jag bläddrade tillbaka till.
Jag vet, men det som de släpper nu.
Jaha, Toybox Killer.
Alltså, de gör ju en serie nu, jag tror det ska vara tre delar. De har just släppt det andra.
Det lyssnade jag på vägen hem från jobbet idag.
Det fallet.
Jag vet.
Jag har typ funderat på att göra det och sen varit så här, alltså, här och bara varit så här, jag kan inte.
Nej.
Alltså, det går inte.
Det är väldigt obehagligt.
För vidrigt. Så om man vill lyssna på något som är typ det vidrigaste jag vet, så kan man lyssna på Case Files senaste avsnitt.
Exakt.
För att det är, alltså, det är en person
väldigt
som
obehagligt.
Det är liksom, det är ett criminal minds avsnitt. Det är en person som kidnappar kvinnor tillsammans med sin flickvän eller whatever det är, och låser fast dem och torterar dem sexuellt i dagar.
Men för jag visste inte att han hade släppt folk också sådär. Jag har inte varit så jätteinsatt i det här.
Han har typ, jo, alltså det är, ja, exakt. Och ganska ofta så tror jag att han har typ drogat folk väldigt, väldigt mycket han, innan han har släppt dem, så att de inte ska komma ihåg vad som har hänt dem. Kan du ens förstå när man typ inser det?
Det är så mörkt. Det är skithemskt. Men det var ett väldigt bra avsnitt. Jag älskar ju Case File.
Ja, nej, det är så bra. Det är typ min, det är nästan en enda sån, eller min favorite murder förstås, men det är en helt annan grej. Det, men i övrigt så är Case File min enda sån podd som jag lyssnar på som täcker ett fall i veckan, du vet. För att annars är jag typ, jag vet inte, jag har någon slags dipp lite grann.
Det är okej. Jag har precis lyssnat färdig på Escaping Nexium också, som var otroligt bra.
Visst var den det?
Otroligt bra.
Alltså, den var verkligen, verkligen otroligt bra. Förra veckan började jag ju lyssna på boken 11 år i fångenskap av Michelle Knight.
Just det.
Som ju handlar, det är hon som blev kidnappad av Ariel Castro som du har berättat om. Och hon är den första som han tar. Och den historien, jag tror att stänga av. Det var så jävla, jävla mörkt.
Det är ju tyvärr så med såna berättelser.
Ja, och sen var ju hela hennes liv hade varit så jävla överjävligt redan innan. Alltså han tog henne, hon födde ett barn typ, som hennes, så här, hennes mammas snubbe bröt armen på. Och hon förlorade honom och försökte bara få tillbaka honom. Du vet, fixa en egen lägenhet som skulle bo i det här vidriga hemmet. Ja. Och du vet så här. Och han, Ariel Castro, tar henne när hon i panik letar efter en adress där hon ska gå på möte för att försöka tillbaka sin son.
Det är så jävla hemskt.
Det är sånt totalt jävla mörker.
Men det känns tyvärr som att det är så att många som redan har det tufft blir får det ännu tuffare.
För att man är, exakt, man är en sån, man är utsatt. Alltså det är, hon säger ju typ så här, hon bara, det var ingen som letade efter mig när jag försvann. Och bara den grejen.
Exakt.
Jag fick också ångest av det. Det kommer nyhet, alltså nu är det här en gammal nyhet när vi släpper det här. Men om mannen som satt fast i en hiss i en hel helg.
Jävlar. Det var inte kul alls. Det var... Nej men alltså.
Okay.
Nej men det var verkligen. Jag hade ju grav klaustrofobi under ett år. När jag var typ 7. Så jag kunde inte åka hiss.
Fanns det något som triggade det?
Jag och mamma blev inlåsta i vårt garage. Och vi kanske var där inne i 3 minuter typ. Alltså det var inte länge. Och men vi kom ut. Men alltså, kanske var lite länge. Jag vet inte hur länge det var. Nej. Alltså jag var så liten, jag minns inte. Men det triggade, det var också i samma veva som mina föräldrar skilde sig.
Och då och vi skulle började från för dig att alla skulle bli mördade och sånt.
Typ, exakt.
Ja.
Så att under ett helt år så kunde jag inte åka hiss. Jag kunde inte gå på bio. Jag slutade på vår teater som hade en källarlokal här i Stockholm. Liksom allt. Så att när jag läste det där så kände jag bara så här, jag åker inte offentliga hissar, alltså typ så en tunnelbana eller så skulle jag inte åka.
Vad finns det för icke-offentliga hissar? Nej, men... Det låter som att du bor i ett slott.
Så jag åker bara mina egna. Nej, men jag menar, alltså, så hissar som känns som så här, här skulle det kunna hända någonting. Och det är helt säkert helt irrationellt. Men typ, jag kanske skulle åka hiss på NK till exempel. Som känns som ett trevligt varuhus där det liksom känns som de har koll på att en hiss stannar.
Åker du hiss här?
Här hemma åker jag hiss. För det är också en sån hiss som man kan, det är en sån gammal hiss som man kan öppna inifrån.
Just det.
Skulle inte åka hiss på typ Fridhemsplans tunnelbana. Någon tunnelbanestation.
Men det, för mig handlar det mer om att jag tycker att de hissarna känns så jävla äckliga.
Ja, de är nedkissade och sådär också. Men det, jag tror att det är det handlar om också. Att det känns ett som att de är, har dålig koll.
Ja.
Två som att om man fastnar där, då kommer man må riktigt illa för att det luktar skit. Mm. Och liksom folk har kissat och kräkt. Så, så att det var inte en kul nyhet för mig.
Och det, nej, vad tråkigt. Det inte var en bra nyhet för dig. Det som gjorde mig ledsen var att jag fattar inte, var det ingen som märkte att han inte...
Var alltså, var han fast? Jag fattar inte ens det. Var var han ens fast?
Nej, men och typ bara det att det kändes himla deppigt om han var helt ensam och ingen väntade på att han skulle komma.
Så hemskt. Och han hade inte druckit någonting på en hel helg. Och,
nej.
Alltså inte ätit någonting och var typ helt uttorkad. Och,
nej, det var så hemskt.
Nej, så jävla mörkt.
Och jag är verkligen inte det minsta klaustrofobisk.
Nej.
Stäng in mig en garderob, jag läser det.
Tyvärr så märker jag att mina redan så små fobier utveckla smålden lite. Så att jag måste sätta lite stopp på det. Nej, men jag börjar liksom börja märka det. Så det börjar bli dags att ta tag i det.
Vad har du för fobi?
Börja utveckla basilskräck. Har aldrig haft problem med det innan.
Nej.
Tycker det är äckligt att ta i saker nu och sådär. Helt. Men jag tror att det kanske hänger ihop med stress och sådär.
Mm.
Man kanaliserar allt utåt och allt man kan kontrollera försöker man kontrollera. Andras basiler och sånt också.
Ja.
Så att, ja.
Så att under det kommande året så kommer vi få ett inslag i podden där vi kollar hur det går med Annas fobier.
Ja.
Men jag känner mig alltid så otroligt ointressant för att när jag typ inte så här kommer på att jag har några fobier.
Det är väl fantastiskt.
Jag vet, men varför pågår ingenting in i mitt huvud? I mitt huvud, om man skär upp mitt huvud så sitter det en hamster och spelar cello där inne.
Du har allt under kontroll.
Gud, intressant. Men jag hade ju en period när jag och min kille började ses, när jag beskrev mig själv som grund och glad. Det är väldigt mörkt.
Den bästa beskrivningen.
Men också så jävla mörkt, eller? Det här är ju samma del av mig själv som köper att jag är en Hufflepuff, att jag bara är en. För det är också, det är ju superdeppigt att beskriva sig själv som det. Och det är inte ens sant.
Det är inte sant.
Så det är, jag är otroligt, det är djup.
Ja.
Vi har ju Next Story med oss även denna vecka. Next Story som har e-böcker och ljudböcker.
Så himla kul. Som mord mot mordlyssnare så får man en hel månad gratis om man går in på nextory.se/kampanj, skriver in mod mot mod i ett sticke, en hel månad gratis.
En hel månad gratis, och man är med och stöttar oss och hjälper oss med att fortsätta att ha den här podden.
Ja.
Har du något tips?
Om jag har, det är en bok skriven av Malin och John Arentoft, och Malin är specialiståklagare i Stockholm med inriktning på grov brottslighet, organiserad brottslighet, och John är polis bland annat och livvakt, vilket är så coolt.
Mm,
och
spännande.
Boken heter Härskarnas orden och är en deckare om typ sekter som jag verkar. Så spännande.
Jag vill tipsa om Din för evigt, som är, du vet, Damien Echoes,
ja,
en av West Memphis 3 som dokumentärserien Paradise Lost. Han och två till satt ju inne för att ha mördat tre små pojkar och blev frisläppta. En av de som drev hans frisläppning var, kom att bli hans flickvän.
Ja.
Och i den här boken så kan man höra och eller läsa deras brevväxling med varandra.
Så spännande.
Så himla spännande. Så gå in på nextory.se/kampanj. Skriv in mord mot mord som kampanjkort i ett. Så får ni en månad gratis och kan vara med och lyssna på de här böckerna med oss.
Missa inte.
Hej då.
It's time to go to Asia.
Jag skojar med dig om det här om dagen, att du gör så himla många asiatiska fall. Att du är våran Asienkorre.
Jajamän.
Mm, jag tycker det är väldigt bra.
För närmare bestämt ska vi till Indonesien.
Mm, det har vi inte. Det har du inte gjort innan.
Det har jag inte gjort innan. I Indonesien så är det vanligt, verkar det som, att uppsöka såna mystiska läkare eller så kallade sorcerers.
Mm.
Det är liksom ett sätt att leva på, att man lever efter det övernaturliga. Och många besöker människor som säger att de har övernaturliga krafter för att be om råd och liksom få tur i kärlek och typ sådär. Och en man vid namn Ahmad Suraji, som var en omtyckt man som födde upp boskap och som också höll på med häxkonster. Det är den här, honom den här historien kommer handla om.
Mm.
Ahmad Suraji var känd inte bara för att vara en trevlig granne utan också för att ge bra vägledning och råd i ämnen som kärlek, ekonomi och hälsa. Så det var många som kom hem just till honom för att få hjälp med alla sådana där saker. Men tyvärr då så fick de inte hjälp, utan de kom aldrig hem istället. Boom, 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 boom.
Verkligen.
För under 11 år dödade Ahmad Suraji 42 kvinnor. Han stoppades 1997 efter att polisen hittade kropparna i närheten av hans hem i utkanten av Medan, som är huvudstaden i norra Sumatra.
Mm.
Men vi börjar från början som vanligt.
Wow!
Uh-huh.
42? 11 år?
Kanske fler, men 42 vet man.
Okay.
För allting började 1986 när Ahmad var 36 år gammal. För då påstår han att han träffade sin pappa som var död i en uppenbarelse.
Mm.
I uppenbarelsen sa pappan till Ahmed att han skulle utöka och stärka sina okulta krafter. Och sättet att göra det på var genom att döda 70 kvinnor i svart magiritualer.
Vilken pissig pappa.
Så pissig pappa.
Mm.
Men sagt och gjort så agerade Ahmad Suraji på det här.
Mm.
Och som jag nämnde då så var han redan en ganska populär sorcerer.
Så han hade börjat den businessen innan han började med
innan.
Okay.
Han visste liksom att han hade övernaturliga krafter. Så det var inte så svårt för honom att hitta offer. Att liksom som skulle hjälpa honom att
uppnå det här
målet.
Mm, som han bara med hjälp av gammalt hedligt kvinnohat.
Exakt.
Ja. Yeah.
För det var ju också då ofta kvinnor som kom hem till honom för att köpa kärleksamuletter och liksom sådana saker som skulle hjälpa dem i kärlek. Och alla mord som han begick följde samma mönster som är detta, semikolon, kolon, tankestreck.
Tankestreck.
Tankestreck. Inte tankestreck.
Nej.
Ja, man har ju inte gått journalistik som vissa andra i det här
rummet. Jag heller. Jag är totalt outbildad.
Okej, jag, vissa har inte jobbat med...
Tankstreck.
Vissa har inte jobbat med varken tankstreck eller journalistik. Så att man är bara en vanlig, hedlig människa med svag dyslexi.
Den uttrycker sig bara i svag kommatering.
Mm, till exempel.
Ja, kör. Mm.
För den följde detta mönster, kolon. Han tog emot kvinnorna som berättade vad de hade för ärende där. Söka kärlek. Vill ha högre lön. Sånt där som alla vill.
Bättre hår.
Bättre hår, bättre naglar. Och när de väl hade berättat och beskrivit vad de var där för så... Förlåt, jag fick ett sånt himla roligt sms bara. En kompis till mig, hon var med, hon har startat ett företag och hon var med på ett omslag på en tidning idag som jag såg.
Är hon med...
Som, hon startade Karma som är...
Exakt.
Om, ja. Ni borde ladda ner den appen. Nu gör jag reklam för Elsas app här, för den är sjukt bra.
Det är att man kan...
Man minskar matsvinnet, så man får köpa... Jag tror det finns i Stockholm, Göteborg och Malmö i alla fall. Kanske finns på flera ställen.
Man får köpa restaurangmat.
Restaurangmat för typ halva priset i slutet på dagen, som inte har blivit sålt istället för att de ska slänga det.
Så bra ju.
Bra tips. Men hon var i alla fall med på omslaget på en tidning. Där de hade... Där hon hade så här dill som örhängen och en broccoli som klocka. Så jag tog hon och skickade den till henne idag. Och nu svarade hon bara, de jävlarna.
Okej, vad hemskt.
Väldigt roligt. Hon var väldigt snygg på bilden ändå. Hon klär i broccoli.
Kul, goals.
Tillbaka till det här lite mer allvarliga ämnet. Ja, så när de hade berättat då vad de var där för. Kvinnorna hade sagt så här, jag vill ha hjälp med kärlek. Så sa hon så här, du ska ha den här kärleksamuletten. Sen tog han betalt för den tjänsten som han hade gjort eller amuletten eller vad det nu kunde vara som de fick. Och alla de kostade mellan 200 och 400 dollar.
Mm. Oj.
Sen, ja, sen, vilket man kan tänka sig är ganska mycket pengar för vem som helst, men också för typ någon som kanske inte har det lika gott ställt.
Nej.
Kan man tänka
och
sig.
Och då också, eller du vet så...
Ja, för 11 år sedan.
Ja, det var bara 11 år sedan, jag tror det var 86. Det var då han fick...
20 år sedan, 97.
Manisk matte. Vår nya tv är det, manisk matte.
Verkligen. Det var nog i alla fall ganska mycket pengar. Han tog betalt och sen så efter de hade handlat, kvinnorna, så tog han med sig den här kvinnan som då var lyckligt ovetandes för att de skulle fortsätta på ceremonin liksom, för att hon skulle uppnå det som hon var där för att göra. Så han tog med sig henne till en sockerplantering som var på hans ägor i närheten av hans hus. Och när de väl var framme på den platsen som han hade valt så grävde han en grop. Och så sa han åt kvinnorna, eller den, ja, kvinnorna att gå ner i hålet som han hade grävt. Och sen så begravde han dem, men bara upp till midjan. Så att de var helt...
Som att han har planterat dem.
Ja, typ. Mm. Så att de kunde liksom inte röra sig.
Nej, vad...
Och han sa till dem då att anledningen till att han gjorde det här var för att de skulle garantera... Den hon älskade eller den hon var där för eller det som var där för trohet till henne och sådär, sa han till dem som var där för kärlekens skull. Och när han väl hade grävt ner kvinnorna och säkerställt att de inte kunde röra på sig så tog han fram en elektrisk sladd eller sån, ja, en sladd och ströp dem till döds. Och efter han hade strypt dem och varit säkerställt att de verkligen var döda så drack han av kvinnornas saliv. Jag vet. Det är jätteäckligt.
Hur är det ens?
Och det vet man inte exakt hur han gjorde. Om han liksom drack direkt från munnen. Eller
gjorde en milkshake.
Typ. Det vet man inte exakt hur han gjorde. Och sen så grävde han upp henne. Och sen klädde han av henne och för att han skulle påskynda på nedbrytningsprocessen av kroppen. Och sen begravde han henne igen. Och då så begravde han henne så att hennes huvud var riktat mot hans hus. För att han menade att det är så liksom, hon skulle kanalisera
fuck you,
mer krafter till honom på det sättet. Och när han hade det lugnt med kunder liksom, som skulle köpa hans övernaturliga tjänster, så anlitade han också sexarbetare som han mördade för att liksom, nå upp till sitt 70-mål. Och han hade ju fått i mål av sin pappa i den här uppenbarelsen att döda 70 personer. Men när han åkte fast sen den 28 april 1997, 11 år efter han hade dödat sin första person, så hade han inte lyckats med det. Utan han hade då, ja, det kommer man få reda på sen, men det var ju 42 personer, det vet ju vi.
Mm.
För polisen kom hem till hans hus en dag för att en grupp människor hade hittat en ung kvinnas döda kropp i typ någon så här shallow grave någonstans i krokarna. Och jag vet inte exakt hur de hittade dit, för att den här kvinnan, den sista kvinnan som föll offer för Ahmad, var en 21-årig kvinna som hette Sri Kemala Dewi.
Mm.
Dewi. Och hon hade blivit ditkörd i en sån riksha av en 15-årig pojke. Och han hade bett henne att hålla tyst om vart hon skulle. Men av någon anledning så vet de kan liksom till slut i alla fall härleda att hon hade varit hos Ahmad.
Okay.
Sist hon sågs i livet. Så polisen åkte hem till honom. Och väl där så hittades direkt 3 kroppar på hans mark. Så då tyckte polisen att det kändes rimligt att plocka in honom.
Bra.
Eller hur?
Mm. Good call.
Verkligen. Och när de hade gjort det så började han till att börja med att erkänna att han hade dödat 16 kvinnor de senaste 5 åren. Men när de sökte igenom hans hem lite mer noggrant så hittade de tillhörigheter som kunde kopplas ihop med 25 stycken saknade kvinnor. Och när de hade hittat de här grejerna så erkände Ahmad till slut att han hade dödat 42 kvinnor de senaste 11 åren.
Det är så många.
Det är så många. Det är helt stört. Och Ahmad hade också 3 stycken fruar. Och jag läste någonstans att de var hans systrar. Men jag läste någon annanstans att de 3 var systrar.
Ja.
Så att jag tror att det var att de 3 var systrar.
Som bodde med honom.
Som bodde med honom. Och men... de 3 kvinnorna blir alla inplockade liksom, för att de i misstanke om att de är medhjälpare. Men det är bara en fru, den äldsta av dem, som visade sig vara inblandad i hans brott. Om man tror då att många av de kvinnorna som försvann för att söka hans hjälp tyckte att det var pinsamt att berätta för sina familjer att det var därför de,
liksom, de sa inte
som,
det.
Som sa inte det. Och att det var därför liksom, han inte kunde stoppas tidigare, för att deras försvinnanden kunde inte kopplas till att han, att de hade varit hos honom som sist.
Mm.
Men de kunde i alla fall på hans mark plocka upp 40 kroppar ur marken. Åldern på offren var allt från 12 till 30. Mm. Och det var hela 80 familjer som hade anmält att de saknade en kvinnlig släkting under den här perioden som han var aktiv.
Men det är det jag tänker. Jag bara, hur kan de inte ha
Nej.
Alla de här kvinnorna som har försvunnit? Liksom?
Ja. Men eftersom ingen visste att de hade varit för att besöka honom, så visste man ju inte att det var de liksom, då
och
det
de kanske kom från stort område också, om
jag han antar
var typ
det.
En sån välkänd bla bla bla.
Ja, jag antar det. Men så det var 80 personer som hade 80 familjer som hade anmält en kvinnlig släkting försvunnen. Men de kunde inte bevisa det, för de hittade inga kroppar och sådär. Så att de blev åtalade för 42 mord. Ahmed och hans fru då, Tumini.
Vet man vad hennes roll i det var?
Nej.
Nej.
Eller jag har inte hittat det någonstans. Deras rättegång började den 21 december 1997. Typ ett halvår efter de hade blivit gripna. Och när den väl började så ändrade de sin historia. Alltså Tumini och Ahmad. Och då sa de att de hade blivit torterade av polisen att erkänna, liksom att de hade inte orkat sitta i förhör med, så de hade till slut erkänt. Men polisen hade ju fortfarande hittat 80 döda kroppar liksom.
40 döda kroppar.
Menar det? Tack.
Ja, de bara, men de här...
Precis, de här kropparna...
De fick ut och la sig där själva.
Så dumt. Och det rapporterades inte så mycket om den här rättegången i media överhuvudtaget. Och folk tror att det handlar om att folk var så vana vid att uppsöka sån här liksom övernaturlig hjälp. Och att, eller att folk gör det i så stor utsträckning. Och att folk är vana vid att det går fel när man besöker en liksom häxdoktor, eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Så det liksom inte var konstigt först i media, vilket verkar i sig jättekonstigt.
Yeah.
Det ryktas också om i Indonesien om att såna här då sorcerers eller liksom, jag vet inte exakt vad de kallas. Nej. Det var olika överallt. Eller alla kanske benämnde sig olika också. Men att folk som har övernaturliga krafter, det ryktas om att de också har en stor sexuell aptit. Mm. Och att det finns många andra berättelser och fall där sådana människor har begått övergrepp eller våldtagit sina besökare. Mm. Så det var liksom ingen skräll typ. Däremot så finns det andra då, sorcerers och så, som säger att det här är, han är ju liksom bara en avart av hur det egentligen är. Och de menar då att om man inte har rätt bakgrund och rätt utbildning och rätt lärare, så kan saker gå väldigt fel. För då blir det såna här människor som Ahmad.
Typ att det kan gå så himla fel att man plötsligt har mördat 42 människor.
Till exempel.
Mm.
Och en del såna här sorcerers säger att man kan döda, att de kan döda folk genom bara deras magiska kraft. Men många andra menar också att det som hände med Ahmad Suraji fick dem att ta avstånd från liksom allt som har med mystik och övernaturlighet att göra, för att de blev så rädda. Det är då saker folk har sagt i relation, eller i samband, vet du det?
I samband med att det avstängdes.
Ja, exakt. Men så då, Tumini, som var hans fru, blev först dömd till döden för hennes aktiva deltagande i deras killing spree. För man kan ju tänka sig att de andra systrarna visste om det, men det, jag vet inte riktigt vad som hände. Men hennes dom skulle senare ändras till livstid i fängelse. Och den 27 april 1998, typ ett år efter att de har blivit gripna, blir Ahmad Suraji dömd till death by firing squad.
Oj, jävlar!
Ja. Så det är väl hans dom.
Uh-huh.
Och sen dröjer det 10 år. Så att han blir inte skjuten av en sådan firing squad förrän den 10 juli 2008. Och innan han blev skjuten hann han med att ge både det ena och det andra rådet, har skrivit till sina fellow inmates. Han var tydligen jättepopulär i finkan, och vilket ledde till att han nästan fick någon slags kändisstatus precis innan han liksom avrättades. Och innan han skulle avrättas så önskade han att han skulle få tala med sin fru Tumini en sista gång. Vilket han också fick. Och sen blev han avrättad.
Undrar vad hon sa.
Det undrar man verkligen. Men nu är han död.
Är det inte sjukt hur snabbt de... Det enda som krävs för att man ska förlåta en person som har dödat 40 kvinnor är så att han ger så himla bra råd.
Verkligen.
Man bara, ja fast den här, ja men
nej, nej.
Har du det fått hans råd?
Roll. Det spelar ingen roll.
Har han, alltså finns det något namn som det här kallas?
The Black Magic Killer.
Mm.
Men det finns, jag har tyvärr inte hunnit se någon, men det finns massor sådana YouTube-documentaries.
Just det.
Men jag ska se om jag hinner titta på en, så kan vi tipsa om den i gruppen ändå.
Det jag har lärt mig av det här är att jag inte ska låta främmande män gräva ner mig i åkrar.
Det tror jag man kan ta med sig.
Ja.
Jag är ju sjukt intresserad.
Det är ett råd från mig.
Det är precis bra. Men jag är ju sjukt intresserad av tarotkort, horoskop.
Du gillar ju sånt där. Jag tror ju inte på det.
Nej.
Och det gör ju dig lite upprörd.
Det gör mig upprörd varje gång, och jag glömmer bort det varje gång när vi ska prata om det. Och
du får berätta.
Men det finns inget att berätta, det är bara intressant. Det är typ min, liksom, jag tycker det är så spännande. Jag vill bara liksom få mina kort lästa.
Mm, har du ju fått det någon gång?
Nej.
Men vi får ju gå till en spådam. Jag vill också göra det.
Då gör vi det.
Vi gör det.
Jag är också lite rädd för det.
Men du kommer återigen. Bara låt ingen gräva ner dig i en åker.
Nej, okej.
Yeah. All right.
All rise. Var är den? Den blå låten. All rise.
Once on a na
na na na na. All rise.
Vår nya jingle.
Okej, fortsätt.
På låten eller på mitt manus?
På ditt manus. Du har inte ens börjat, men börja.
Den 15 april 2016.
Mm, nyligen.
Väldigt. I Spalding, 20 mil norr om London, gör sig polisen redo för att ta sig in i ett hus. I huset bor 49-åriga Elizabeth Edwards tillsammans med sina två döttrar Katie, 13 år, och Kim, 14 år. Polisen är där eftersom Kim och hennes pojkvän har inte kommit till skolan. Och det har heller inte Katie, har inte heller, alltså systern, har inte heller kommit till skolan. Så när polisen typ börjar så här kolla lite grann vad som kan ha hänt, så ringer de till Elisabeths arbetsplats och inser att hon inte heller har varit på sitt jobb. Hon jobbar som vad vi i Göteborg kallar för dampotant.
Okay.
Och är tydligen alltså så här, super populär. Mm. Det finns bilder när hon spexar i köket typ. Mm. Man tror först, alltså när Kim och hennes pojkvän som heter Lucas inte dyker upp, så tror man först att de har rymt hemifrån.
Mm.
För det har de gjort tidigare. Det är hans moster som anmäler honom som saknad först liksom.
Mm.
Men när man då inser att även resten av familjen är borta, börjar man bli väldigt fundersam. Och det är liksom därför, det är så här, det har gått några dagar, men det är därför man inte har gått in i huset tidigare. Så, de tar sig in i huset via ett vardagsrumsfönster. När de kommer in hittar de Kim och Lucas under ett täcke på en madrass i vardagsrummet. De är levande.
Okej.
Okay. När de frågar polisen bara, var är din mamma och din syster? Och då svarar Kim upstairs. Och när de frågar vad som hänt med dem, svarar Lucas, why don't you go and look for yourself?
Nej.
Så. Det man har ju gått in i det huset för att man tror att, några, att det är saknade personer. Det man hittar nu är så grovt. För i det ena sovrummet så ligger Elisabeth där i sin säng.
Mm.
Och det är liksom blod överallt.
Oh, fy.
I det andra sovrummet som Kim och Katie delar ligger Katie död i sin säng. De har blivit knivhuggna upprepade gånger och kvävts med kudde. Kim och Lucas grips förstås direkt.
Mm.
Och kommer bli kända som Storbritanniens yngsta dubbelmördare.
Ja, men vad fan.
Och får smeknamnet The Twilight Killers på ganska svaga grunder. Är du intrigued?
Alltså så.
Ja, Kim Edwards var alltså Elisabeths äldsta dotter. Hon var ungefär ett år äldre än sin lilla syster Katie. Och hon upplevde typ redan tidigt att hon, att Katie och hennes mamma hade liksom en närmare relation än vad hon hade till mamman. De två var tydligen så här supernära varandra, att de är så här two peas in a pod, lite grann så. Det är konstigt, du vet, när man är så här, mom's my best friend.
Ja.
Så. Och Kate, alltså jag tror att Kim typ känner sig utanför. Alltså hon upplever att hennes mamma föredrar hennes lilla syster framför henne.
Det är
liksom
så kul.
Det är inte så kul. Alltså hon tycker kul. Hon tycker liksom att så här, när vi bråkar så är du alltid på hennes sida och du vet hela den där grejen. Mamman säger typ förstås att det inte är så, men hon har alltid den känslan. I efterhand så kommer alltså folk utanför familjen inte bekräfta att det var så, men de kommer typ lyfta fram hur extremt nära Katie och eller Elisabeth var. De har också typ haft ett lite så här tufft hemma liv. Kims och Katies pappa, jag tror att de har samma pappa, han är liksom en drogberoende alkoholist som har varit liksom, du vet, närvarande av och till, men för det mesta frånvarande. Och när Kim var 6 år gammal så slog hennes mamma henne i ansiktet. Så efter det så hamnar båda systrarna i fosterhem i 4 månader innan de kommer tillbaka till sin mamma igen.
Okay.
Så det har liksom varit stökigt. I september 2013 så börjar Kim då bli intresserad av Lucas Markham. De går i samma skola.
Mm-hmm.
Hon blir intresserad av honom efter att han har slängt en stol på en engelska lektion. Och sen börjar de få prata. Det är verkligen inte det man själv går igång på.
Nej.
Och sen har de typ börjat prata på något, om det är något sånt en NO-lektion eller någonting. Så att först blir de liksom kompisar.
Mm.
Men i maj 2015 så bjuder Lucas ut Kim på dejt.
Okay.
Och Lucas hade haft en tuff uppväxt. Hans mamma gick bort i cancer när han var liten, och innan dess var det ganska, alltså hans föräldrar, hon blev slagen av hans pappa.
Ah, okay.
Helt enkelt. De hade en abusive relation liksom. Pappan var alkoholiserad och misshandlade mamman liksom.
Oh, hemskt.
Och efter att hans mamma dog så slussades han då runt mellan typ olika fosterhem. Han får problem i skolan. Han har då aggressionsproblem uppenbarligen.
Mm.
Som en stol kommer vittna om senare under rättegången. Han hamnar ofta sjukt ofta i slagsmål typ, och blir så avstängd i olika omgångar. Och han slåss också med sina bröder.
Mm.
De kommer senare bo, alltså när han träffar Kim så har han flyttat in hos sin moster. Mm. Både han och hans bröder bor där. Och framförallt så slåss han med sin lillebror.
Mm.
Och de är verkligen så här riktigt våldsamma.
Aggressiva som bara killar kan vara.
Ja, men och inte bara liksom så... Du vet, käppel.
Utan brorsor som slåss. Utan
grövre. Mm. Alltså mostern kommer typ, jag vet inte om det är moster eller faster när jag tänker efter. Men kommer liksom tillkalla både socialen och polisen olika lägen typ. Mm. Men hon har typ en känsla av att det är den yngre brodern som är den stora.
Bråkig.
Exakt. Sen att han också är med på det. Men att det är oftast honom som hon är liksom orolig för. Mm. Alltså den här uppväxten han har haft, vi säger typ förlora sin mamma, hans pappa var ett as in och ut mellan olika fosterhem, alltså det är liksom stökigt som fan. Det har gjort att han typ känner sig så här, men väldigt ensam och liksom avskärmad från omvärlden.
Klart.
Som att han liksom inte kan lita på att någon kommer stanna typ.
Mm.
Så när han och Kim börjar dejta så blir det alltså en extremt intensiv relation.
Ja, de går upp i varandra så där som bara...
Exakt. Och du vet, så här, han känner sig utanför sin familj, hon känner sig utanför sin familj. Det blir en sån jävla clash av de här två känslorna som är liksom... Det blir så all consuming liksom. Mm. De har ett väldigt destruktivt förhållande. De båda typ har så här självskadebeteende och pratar väldigt mycket om självmord och... De är liksom så här tokiga i varandra och hatar alla andra. Folk i deras omgivning tycker inte att det är en superbra idé att de är ihop. För de triggar liksom varandra.
Mm.
Hör och häpna. Så både Kims mamma och Lukas familj, Lukas moster, försöker då hålla dem isär typ. I oktober 2015 så rymmer Kim och Lukas hemifrån.
Mm.
Som jag nämnde där i början. Efter att han blev avstängd från skolan, tror jag, på grund av liksom våldsamt beteende. Så de tar med sig mat och typ kläder och ett tält.
Var
och
cyklar de? Iväg.
Alltså typ till en sån här skog nära deras skola. Okay. Så jävla svagt.
Verkligen. Det låter som en typ femåring som rymmer.
Ja, skolan. Men de är typ borta i flera dagar. Och grejen är att det som är intressant är att det finns artiklar om dem från när de rymde.
Aha.
Alltså så här från liksom långt innan typ. Som finns på nätet. Man hittar dem efter 5 dagar. Så då har de liksom bara varit i skogen.
Där, skolan. Ja, konstigt.
Ja, jag vet, verkligen. Och efter det blir ju då Elisabeth förstås ännu mer övertygad om att Kim inte ska vara ihop med Lukas.
Mm.
Så då blir hon, alltså deras familjer har ju även tidigare varit typ någon slags fiende. Och framförallt kanske Elisabeth, eftersom Kim då har den här bilden av att hon har valt hennes syster. Mm. Och du vet, hela den grejen. Så de har redan börjat odla något slags hat mot Elisabeth. Som då förstärks av den här upplevelsen av att Elisabeth är såhär, nej, ni får inte vara ihop med varandra mer. Ni har rymt hemifrån, ni var borta skitlänge, hela den grejen. Så de börjar liksom prata om att de ska döda henne.
Det är så jävla konstigt.
Och han gör det alltså i skolan. I efterhand har liksom kompisar vittnat om att så här, om att han sa typ så här, I'm gonna kill her i skolan, men ingen tog honom på allvar.
Nej, för det, liksom. Alltså, man kan ju inte tro att det någonsin skulle vara sant.
Nej, exakt. Det är ju verkligen den grejen. Och samtidigt som att alla bara, ja, alltså, han är ju svinläskig.
Mm.
Det var typ en kompis till honom som vars pappa hade blivit mördad.
Mm.
Och han var tydligen helt, alltså Lukas var tydligen helt obsessed vid det här fallet typ, och pratade med honom hela tiden om mordet på hans pappa. Han bara, trevligt, skärmigt. Så... I mitten av mars 2016, efter att Lukas tvingas byta från deras, de har gått skolan ihop och nu tvingas han typ byta till någon annan skola, så försöker Kim begå självmord.
Mm-hmm.
Och tillbringa 2 dagar på sjukhuset efter det. Och Lukas, som ju har den här, jag men, den här otroliga, extremt nära band, ja, liksom, han får nog ännu mer panne för att han ska typ så här förlora henne.
Ja, bli ensam igen.
Den grejen. Mm. Så att han är liksom helt obsessed vid att se till att typ så här, hon får aldrig lämna mig.
Oh.
Utan vi två, verkligen den grejen. Vi två måste så här alltid vara med varandra och jag måste bara knyta henne till mig och typ hålla henne fast där.
Ja, hemskt.
Hans kompis har kommit upp senare och berättat så här, det var helt uppenbart att han skulle göra vad som helst för Kim. Alltså att för att bara hon ville vara med honom så skulle han göra vad som helst liksom. Den 3 april 2016 byter Kim profilbild på Facebook. Mm-hmm. Hon har sina glasögon på sig och ser typ väldigt allvarlig ut. Och hennes mamma kommenterar, "Where's your beautiful smile?" Vilket också känns så jävla typiskt mammor.
Det är verkligen en sån morsig kommentar.
Ska du inte le?
Alltså, nej, hatar det.
Det ska jag inte. För jag ser skitkonstig ut när jag ler. Låt mig. Kim svarar, "It disappeared."
Men, åh.
6 dagar senare, den 9 april, bråkar Kim och Elisabeth igen. Då säger mamman till sin dotter så här, du kommer sluta som din pappa. Det vill säga som en typ knarkande alkoholist som är ett jävla as liksom. Och då drar Kim till Lukas för hon blir så jävla jävla arg och de två barrikaderar sig i hans sovrum.
Alltså, i 24 timmar. De är så jävla störiga det här paret. Alltså panik.
De är verkligen
så jävla störiga.
Så jävla jävla störiga. Jag vet. På söndagen så inser de att hon behöver ta, jag antar att det är alltså p-piller. Ah. Att hon måste gå hem till henne och hämta sin hennes preventinmetod. Så de klättrar då ut genom ett fönster för att ta sig till Kims hus, hämta hennes
alltså.
You gotta fuck. Och när de kommer tillbaka till Lukas hus så tacklas han omkull av sina familjemedlemmar och de håller ner honom och typ hon tvingas hem till sin mamma. När hon kommer hem har hennes mamma tagit alla hennes saker, lagt dem i sopsäckar och gett dem till hennes lilla syster Katie.
Åh jävlar.
Ja.
Vilken provokationsakt.
Jag vet, och vet du, en annan grej som stör mig lite grann är att de delar sovrum. Så att var det bara att hon la allting i sopsäckar, flyttade över det.
Fan.
Eller om hon flyttade ute och sa så här, nu är allt det här Katies, jag vet inte, men det är liksom, det är vad som hände. Så det är liksom bara ett så här bevis att hon bara, ja, jag hade rätt, hon gillar henne mycket mer. Så efter det, typ om det är samma dag eller dagen efter, så bestämmer sig Lukas och Kim för att de ska mörda Elisabeth.
Och inte Katie med en gång eller?
Alltså det primära är ju då det, att Elisabeth ska dö. De har lite olika, de kommer senare ange lite olika anledningar till att de var tvungna att också mörda Katie. Bland annat är typ att så här, det var vittnesgrejen.
Ja, liksom. Ja, ja.
Men jag tror också typ att det var någonstans stod, eller hon hade sagt att så här, jag vill inte att hon ska behöva leva med det eller whatever. De står i Kims trädgård när de jobbar ut den här starka planen. Vid midnatt den 11 april, jag tror att det är en måndag, ska Lukas knacka på fönstret till Kim och Katies sovrum. Och då ska Kim gå till badrummet och släppa in honom den vägen. Han ska med sig flera knivar och ett ombyte kläder. Sen ska Lukas mörda Elisabeth och Kim ska mörda sin egen syster.
Vad fan, vad hemskt.
Men när Lukas har gått, jag tror att det är typ en halvtimme, hem till henne, knackar på rutan på den här måndagen, då är det ingen som kommer till badrummet. För Kim har somnat. Vilket också är så här, hur kan du sova?
Du, hon är riktigt tonåring, alltså, skiter i allt.
Jag är också så trött som man bara är när man är tonåring. För dagen efter, de bara, vi kör igen. Och de kollar av med varandra hela tiden. Bara, vill du fortfarande? Ja, jag vill du fortfarande. Ja, du vet, alltså verkligen så här. Hela tiden. Så dagen efter, den 12 april, knatar Lukas genom samhället. Knackar på fönstret. Ingen öppnar. Kim har somnat igen.
Men gud, det är helt stört.
Jag vet, hur kan man, hur gott sover hon? Vad har hon för madrass?
Men också, vad har hon för samvete?
Men vad har hon för, ja, alltså för det är ju verkligen det.
Jag förstod att
det är en bättre fråga. Att hur fan att man är så här, hur fan kan man gå och lägga sig och sova en god nattsömn när man ska mörda sin, alltså
jag kan inte ens sova ordentligt när jag har en jobbig dag på jobbet dagen efter.
Nej, alltså hon delar sovrum med sin syster, den systern hon har kommit överens med sin kille om att mörda. Tyvärr onsdagen den 13 april träffas de efter skolan, bekräftar att de vill genomföra planen. Och den här kvällen lyckas Kim tyvärr hålla sig vaken. Så han knackar på rutan. Hon går och släpper in honom i badrummet. De packar upp hans ryggsäck tillsammans. Han har med sig 4 knivar. Kim känner lite på dem för att avgöra vilket hennes mordvapen ska vara. Men snart inser hon att även om hon vill att hennes syster och hennes mamma ska dö, så kan hon inte göra det.
Gör det inte alls bara.
Nej, hon vill fortfarande att det ska hända. Hon vill bara inte göra det själv. Utan Lucas och Markham kommer vara tvungen att mörda båda två.
Mm.
Okej, nu kommer det bli äckligt. Är du beredd?
Ja.
Om man är äckelmagad så kan man hoppa över lite grann nu. För de har bestämt sig för att knivhugga offren i halsen för att slå ut stämbanden så att de inte ska kunna skrika.
Fan.
Kim stannar då i badrummet när Lucas går in till hennes sovande mamma, sätter sig över henne och börjar knivhugga henne.
Alltså för fan vad hemskt.
Han hugger ett tag och sen så lägger han istället en kudde över hennes ansikte och liksom trycker ner för att kväva henne. Och Kim kommer då in för att typ se vad som händer.
Mm-hmm.
Vilket också, ja. Och under en kort period så håller Kim sin mammas hand medan hennes pojkvän kväver henne med en kudde. Efter lite drygt 10 minuter kollar Lucas Elizabeths puls och inser att hon är död. Man kommer senare hitta 8 knivskador i Elizabeths kropp, men 5 av dem är i händerna.
Nej.
Vilket också är sådana försvarsskador.
Jag hatar defense.
Ja, det är så, alltså, det är så jävla hemskt. 1 hugga träffat i axeln och 2 i halsen.
Mm.
Och hon dog av knivhuggen i halsen. Efter det går Kim tillbaka in i badrummet medan Lucas går in i sovrummet. Hon delar med sin 1-åringa syster Katie.
Mm.
Och han upprepar då samma sak igen. Knivhugg och sen kvävning. Och Katie dör av kombinationen av knivhuggen mot halsen och av kvävningen med kudden.
Mm.
Så nu är då Katie och Elizabeth Edwards döda. Och det Kim gör då är att hon går in i sovrummet där hennes lilla syster ligger död och hämtar sin egen madrass, den som är så himla skön, och lägger den på vardagsrumsgolvet. Sen så badar hon och Lucas tillsammans.
Alltså fy fan vad äckligt. Det är som att det är som så här, den värsta sorten av att vara ensamma hemma första gången.
Det är verkligen.
Alltså förstår du, man inte på så här, nu har vi sex överallt och yeah, badar badkar ihop och
ja. Yeah. Ja. Yeah, yeah. För det som händer efter att de har badat varandra, du vet, jag tänker mig verkligen att de har så här tvättat varandras hår med shampoo, har haft en sån äcklig svamp. Då går de ner och de kommer typ tillbringa större delen av tiden på den här madrassen i sovrummet där de ligger med varandra och kollar på Twilight.
Ja, det är därför de heter Twilight.
Jag vet, som sagt, svag anledning.
Jag vet, men bra film.
Bra. Vilken av dem?
Alla.
Alla, bra.
Framförallt den första.
Nej, jag vet, det är verkligen det, alltså så här, att det liksom pågår. Oh, jag vet inte, det är något med det här fallet som fucking knäcker mig.
Mm.
Okej, okay. Nu har vi tagit oss igenom det värsta.
Yeah.
Deras plan är att begå självmord dagen efter med hjälp av medicin och alkohol, men de gör aldrig det. Så som sagt, de har rymt hemifrån tidigare, så man tror att det är det som hänt när de inte kommit till skolan. Men när polisen då ringer till Elizabeths jobb så får de så här bekräftat att hon inte har kommit dit. Jag tror att det är 2 dagar senare. Alltså de tillbringar 36 timmar med kropparna i det här huset innan då polisen bryter sig in genom vardagsrumsfönstret. Och till en början så vägrar Lucas att säga något i förhör, men Kim berättar typ allt direkt. Hon uttrycker ingen ånger för det de gjort mot hennes mamma och kommer senare säga: I don't miss my mom and I'm glad she's dead. Even though I'm now in a sticky situation, she deserved it. I'm glad she's dead.
Men vad fan.
We felt laid back about what we had done and neither of us felt that bad about it. Men hon uttrycker typ lite dåligt samvete för det som hänt hennes syster.
Mm.
Det är liksom det. Och snart kommer det också Lucas börja prata med polisen och båda så här historier typ matchar varandra helt och hållet. Så att båda två anses typ lida av olika typer av psykiska problem, men liksom inget så här, ingen av dem var kliniskt sjuk vid tidpunkten för mordet. Och om jag har förstått det rätt så i Storbritannien är du så här, du kan bli dömd som en vuxen efter typ 10 års ålder.
Aha.
Så det känns som att det är, alltså det är liksom, de är i vanliga rätten helt enkelt. Han erkänner sig skyldig till båda morden, men hon erkänner sig bara skyldig till manslaughter, och det accepterar inte rätten, så det är därför blir det rättegång.
Mm.
Annars hade det ju inte blivit det liksom. Först döms båda två till livstidsfängelse med minimitid 20 år. Då är de fortfarande inte namngivna. Nej. Alltså när domen kommer så är deras namn är liksom inte i media. Men när de överklagar de här långa fängelsestraffen och är typ så här, hallå, det är inte de som säger det.
Nej.
Men typ att deras advokater bara, jag tror inte ni har tagit into account att de är super, super unga. Så ska de upp i rätten igen. Då sänks straffen till minimitid 17 år i fängelse. Men man, då man bestämmer också att man kommer få avslöja deras namn.
Ah.
Och det man lyfte, jag trillade över domen.
Mm.
Alltså den bara var där helt plötsligt.
Mm.
Och det är typ så här, med några liksom anledningar till att trots att de är barn, för det finns ju sån liksom så här, en lag som ska reglera hur man dömer barn förstås. Även om man är straffmyndig och så vidare. Men där är det typ att de lyfter fram bland annat det faktum att det var extremt välplanerat, förutom det där att hon höll på att somna hela tiden då.
Mm.
Men de hade planerat och typ så stämt av hela tiden med varandra, bara, vill du göra det här? Ja, vill du göra det här? Hela tiden.
Mm.
Och de har inte uttryckt någon ånger.
Nej.
Minimitiden, som tänks med 3 år, men inte blir, det blir inte lägre än så. Kim döms då till, alltså, till samma straff som Lukas, trots att hon inte hållit i kniven. Vilket känns superrimligt.
Det känns väldigt bra tycker jag.
För att det känns väldigt bra. Nej, men för att det är lika mycket hon som liksom...
Absolut.
Eller så här, om inte hon hade funnits där så hade ju inte det här hänt. Nej. Uppenbarligen liksom. Och vad jag har förstått som, så är Kim Edwards och Lucas Markham inte längre ihop.
Nej.
Hör och häpna.
Kärleken var inte så stark.
Nej, eller hur? Det här 15-åriga paret lyckades inte klara distansrelationen, va? Det kan ta den bästa.
Fan vad hemskt. Alltså, jag kunde bara tänka på min mamma hela tiden, som jag längtar jättemycket efter nu.
Men visst är det något så grovt?
Hemskt.
Förlåt.
Det var hemskt.
Vill du...
Sluta prata om mord. Ja.
För all framtid. Nu lägger vi ner.
Det här var det sista avsnittet av Mord mot mord. Tack för att ni varit med oss.
Anna Sandell kommer nu starta en podd tillsammans med sin mamma som heter Kärlekspodden.
Verkligen. I'm best friends with my mommy.
Följ oss på Instagram. Du heter @sandellanna. Jag heter @karinlondre. Där önskar man också fall.
Ja, man kan också gå med i vår Facebookgrupp som heter Mord mot mord podcast.
Ja, en underbar plats på jorden. Där får man gärna gå med. Och sen får man också gärna lämna en recension på iTunes. En snäll.
Five stars.
Five stars. Mord mot mord.